P3, Sveriges Radio. P3.
Emma har 7 syskon. Alla barn har samma mamma, men de har 6 olika pappor.
Och din pappa?
Han är okänd. Eftersom jag blev till Indien under tiden då de fiskade för Jesus.
Vad innebär det att fiska för Jesus?
Det innebär att de horade i Jesus namn. De räddade själar genom att ha sex med dem.
Emmas mamma horade för Jesus. Och det var inget konstigt med det. Det här var standard i Guds barn, sekten som hon växte upp i.
Det går ut på att ha sex med så många som möjligt och få det till att det är någonting naturligt.
Du lyssnar på Verkligheten i P3 med mig, Sigge Dabrowski, och idag ställer vi frågan: vad hände med barnen i sexsekten? Känsliga lyssnare varnas.
Rulla dina egna.
Jep.
Emma bor i en mellanstor stad i norra Sverige, i en pytteliten men mysig etta med loftsäng. På väggen hänger tavlor som hon målat själv. Det luktar te och rökelse i rummet. Snart också tobak. Hon rullar sina egna cigg.
Mycket smak. Är det något? Det måste vara de starkaste.
Ja, det är de starkaste.
Emma är född i Bangkok. Pappa är okänd eftersom hon blev till när hennes mamma missionerade för Guds barn.
Det gick till att de gick ut på gatan eller en bar eller någonting, och sen tog de hem en man, och sen så de profeterade de för männen, frälste dem genom sex.
Och vad då, typ bad då?
Ja, bad och tiggde pengar oftast i Jesus namn liksom.
Vi ska ta det från början. I slutet på 70-talet uppmärksammas en ny sekt i svenska medier. Den går under namnet Guds barn, men kallas också för familjen eller kärlekens familj. Vi är avhoppare från det här ruttna samhället som förpestar luften, förstör vattnet och mördar barn, säger en medlem i Expressen. Emmas mamma är en av många som lockas av det till en början kärleksfulla budskapet. Hon känner sig bekräftad och sedd när en av sektens rekryterare kommer till Kramfors där hon kommer ifrån.
Min kille, han var ju frälst och han tyckte det där lät ju jättebra, och han predikade röster liksom. Och så mina kompisar en efter en började liksom tycka att det där var jättebra. Då började jag fundera. Alla mina kompisar tyckte liksom om det han pratade om och Guds barns lära. Och det var ju bara finlir, alltså vad man ska säga. Det gulliga och kakan, så att säga.
Det hela slutar med att Emmas mamma, hennes pojkvän och hela deras kompisgäng, 8 personer, går med i Guds barn. Alla måste nu byta namn efter karaktärer i Bibeln. Emmas mamma väljer namnet Ester.
Sen efter några veckor då kom de här breven om det sexuella, och dela att man skulle dela även. Allting ska man dela, även sin man. Och då var man ju som nästan redan fast på något sätt. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var väldigt jobbigt.
Den som leder sekten heter David Berg. Han kommer från Kalifornien och kommunicerar med sina följeslagare genom heliga skrifter som kallas för mobrev.
Vi hade mobrev. Och i de här mobreven så uppmanade de oss barn att utforska våra kroppar och utforska varandra och vara öppna för det sexuella.
Det här brevet kom ut att de vuxna skulle lära barnen sexuellt. Jag kommer ihåg det så väl, att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Att jag kände liksom att det här kan inte stämma och vara rätt. Men då kom det hela tiden den här: ja, men nu är du påverkad av djävulen och nu går det mot ditt barn och fader David och vad.
Allt det här är förstås väldigt hemligt och får inte avslöjas för personer utanför sekten.
Vi barn fick ju ha hemskolning och vi fick inte prata med barn som inte var med i sekten. Och sen så var det ju hierarki uppdelat, det var ju som de högst. uppsatta in i sekten och de som var under. Och så jag fick ju bort mina leksaker till de som var över mig.
I takt med att Guds barn växer läcker också information ut i media. Det börjar bli känt att stora delar av sektens filosofi kretsar kring sex. Och som konsekvens av detta börjar man missionera.
Men det var ju bara för att sekten var ju rädd för att det skulle uppmärksammas och synas och att de skulle mista medlemmar.
Ester och hennes två söner hamnar i Asien. Själva missionerandet går ut på att Ester fiskar för Jesus, det vill säga ligger med män mot betalning, män som hon också frälser och försöker rekrytera.
Och David Berg tyckte ju liksom att vi skulle använda kvinnans kropp till att ta in kvinnor och män, själar. Man skulle frälsa mannen innan liksom, den sexuella akten helst. Och sen var man ju tvungen att skriva rapport på allting också.
Efter bara några månader blir Ester gravid med Emma. Hon är vid det här laget andra fru i en familj där mannen bestämmer allt.
Till och med, det var så hemskt, till och med jag var gravid i 6:e, 7:e månaden. Så var jag tvingad att gå ut och hålla på liksom och ora för Jesus. Och dra in pengar. För att de tyckte att jag var som populär. Ja, det är bra ut och ung och så.
Det är männen som bestämmer i Guds barn. Och de har olika hög status beroende på vad de gör.
Männen hade positioner i sekten som gjorde. De kanske gjorde film eller skrev de här skrifterna. Eller gjorde någonting i sekten som gjorde att de fick högre status. Och de bodde kollektivt också allihopa. Jag minns inte så jättemycket av det. Men jag minns att jag fick vara den som fick ta hand om de yngre barnen. Passa dem när de lekte och så. Och jag minns att jag var alltid rädd för de vuxna. För jag visste aldrig när de skulle få för sig att straffa mig.
Straffa dig?
Tänk mig på toaletten och slå mig med en galge eller en pinne eller någonting.
Vi hade ju flera böcker om barndisciplin. Vi skulle disciplinera våra barn. Så att mina barn har ju fått väldigt mycket stryk. Och inte bara stryk på kroppen utan även själen. Alltså massa lagar, du får inte äta det. De fick inte växa upp med kalanka på julen liksom.
Familjerna i sekten bor i kollektiv. Emma och andra flickor får från tidig ålder lära sig att ta stort ansvar för hemmet medan deras mammor är ute och fiskar för Jesus.
Det var byta blöjor. Jag hade spjälsäng i mitt rum. Att bära på barn, passa barn, städa, diska, tvätta, dammsuga, laga mat.
Som en mamma gör då?
Som en mamma gör. Jag tog hand om mina barn, eller mina syskon som var som mina barn.
Hur kändes det att ha alla de uppgifterna?
Det var jättejobbigt, men när jag var liten så såg jag det inte som jobbigt. Jag såg det bara som ett... Det var som vanligt för mig. Det var så vi gjorde hemma hos oss liksom.
Ester missionerar i flera omgångar. Men när de fått nog av att fiska för Jesus runt om i världen blir det problem.
Jag hade varit då ute i världen och missionerat och kommer hem frivilligt till Sverige, till Stockholm. Och då tyckte de flesta familjer i Stockholm, de manade väl liksom, ha varför det? Då var jag väldigt lågt, kom ju väldigt lågt ner på stegen så att säga.
Eftersom Ester kommit hem frivilligt är hon och barnen plötsligt inte välkomna att flytta in i något av sektens kollektiv. De blir exkommunicerade.
Och jag försökte ju komma, fråga ju runt alla familjer i Stockholm om jag fick komma och bo, men det var ingen som ville ta in mig. Så då var jag tvungen att åka hem till min mamma i Kronfors och bo där ett tag.
Det här skulle kunna vara slutet för deras engagemang i Guds barn, men så blir det inte.
Vi tänkte som man tänker i sekten, med domedags profetien hängandes över sig. Vi levde ju fortfarande som i sekten. Vi bad varje morgon och kväll. Vi hade samlingar i vardagsrummet efter skolan. Vi läste mobrev. Vi kollade på videofilmer som var gjorda i sektens anda. Ja, mamma samlade oss och så satt vi i soffan och sen bad vi. Och sen så... läste vi morbreven och sen så var det alltid en del där vi skulle, vad heter det, tala i tungor och rena varandra och hela varandra och lägga händer på varandra och berätta om någon hade gjort någonting dumt och då behövde renas från med Guds kärlek. Så fick den komma fram och så fick de andra lägga händerna på den och så fick man sjunga och be och...
Hur gick det till när ni talade i tungor?
Ja, det var mest mamma som gjorde det för att vi tyckte det var ganska läskigt. Jag tyckte det var väldigt läskigt att tala i tungor. Så jag gjorde inte det så ofta, men bara för att göra mamma glad så... Ja, men då rabblar man bara påhittade ord.
Och det gjorde din mamma då oftast?
Ja.
Vad var det du tyckte var läskigt?
Jag tyckte det var obehagligt för det kändes så himla tillgjort.
För att familjen inte ska rota sig i samhället flyttar de konstant.
Flyttade kanske en eller två gånger per år och bytte grundskola varje termin.
Varför det?
För att vi inte skulle rota oss i samhället. Så att samhället inte skulle se att det var något som var fel.
Och det hade din mamma sagt i efterhand att det var anledningen?
Ja.
Hur var det då?
Det var jättejobbigt och aldrig kunna rota sig, aldrig skaffa vänner. Att hela tiden vara orolig för att man ska flytta. Det var jättepåfrestande.
Ibland är de och hälsa på i andra familjer i Guds barn. Trots att de inte är välkomna att bo med dem. Men efter några år i exil hör en dansk familj av sig till Ester.
Jag fick kontakt med en bror som hade själv 8 barn. Och hans kvinna var gravid igen med ett par tvillingar. Och de bodde i Danmark. Och då frågade de mig om jag ville komma och bo med dem i Danmark. Och jag har varit jättelycklig att efter så många år bo ensam och känna mig helt liksom fel och...
Ester säljer sina ägodelar, säger upp lägenheten. Nu ska hon och barnen äntligen få komma in i värmen igen. Hennes äldsta barn ska dessutom få åka på Victory Camp, där barnen ska få lära sig vad som krävs av en vuxen Guds barn. Allt det här förklarar pappan i det danska kollektivet.
Att han skulle liksom skicka några av mina barn till den här campen. För i hans ögon och familjen så var ju den här campen det bästa. Alla tonåringar kunde få vara uppleva.
Det var camps för barn och ungdomar som bestod av att de skulle bryta ner barnen. De kunde till exempel låsa in dem i enskilda rum, isolera barnen och bryta ner dem och inte ge dem mat, vatten och inte låta dem delta i de andra aktiviteterna. Och se åt dem att de ska memorera mobrev. Och så eller gå runt med skyltar till exempel där det stod att prata inte med mig för jag är straffad just nu. Och liksom byta ner dem helt psykiskt och fysiskt och så att bygga upp dem som till Guds soldater.
Men nu anar Emmas mormor att något är fel. Och hon lyckas, efter mycket om och men, övertala Ester att träffa en avhopparfamilj.
Mormor blev väldigt misstänksam. Och hon såg till så att mamma hamnade i en annan avhopparfamilj. Nere i södra Sverige. Då var vi där med dem och sen efter några dagar så började vi prata om sekten och vad de hade gjort, vad som var sant och vad som var falskt och... Och så var det en kille där som hade varit med i sekten som hade haft en syster som hade dött på grund av att man fick inte gå till läkaren. För att om man var sjuk så skulle Gud hela en. Jag minns att mina 2 bröder var väldigt upprörda och arga och de tog skrifter och eldade upp dem. Och det var mycket tårar och... Mycket så här prat om vad som hade hänt och vad som var sant. Och det var väldigt omskakande.
Omskakande så på vilket sätt?
Eftersom hela ens tillvaro sattes upp i gungning ur spel, och helt plötsligt så har allt det man har trott och levt på visat sig vara en lögn.
Ester tillbringade totalt 17 år i Guds barn. Varför tog det så lång tid för henne att hoppa av?
Jag tror mycket på att jag är så naiv. Jag tror på det goda i människor. Jag tror liksom att det är så svårt att tro att människor kan luras och ljuga. Att jag inte liksom kan vara självkritisk. Någonstans så trodde jag att Gud älskade mig och att jag gjorde en bra sak, helt enkelt. Och jag var manipulerad. Jag var så fast i det tänket. Och det kan inte förklara det. Det finns hur mycket forskat som helst på det där. Jag gjorde ju inte det här med fri vilja. Det var ju många som säger att det var ju bara att gå därifrån. Nej, det var inte bara att gå därifrån. Det var ju min sanning då. Jag trodde ju på gott. Jag ville ju inte förstöra mina barns liv. Jag hade ju liksom alla gånger jag liksom slog mina barn eller disciplinerade dem. Det gjorde ju idag från mitt hjärta av kärlek. Det var ju så jag tänkte då.
Men vi trodde ju att allting skulle förändras helt på en gång till det positiva. Så vi var ju glada och lättade. Men det visade sig att det var ju inte så.
Hur var det då?
Det var, mamma gick in rakt in i en vägg. Och försvann i ett år. Hon var inte, det gick inte att kommunicera med henne överhuvudtaget. Jag minns att jag hela tiden gick och bar på barn. Att jag hela tiden tvättade och städade och diskade och lagade mat. Och att jag var rädd och mådde dåligt. Och att jag gick hemifrån och skolan och ifrågasatte allting. Och att jag inte förstod att det här jag fick tänka själv och mina egna tankar. Jag förstod inte mina egna tankar. Jag var väldigt förvirrad.
Idag har det gått över 20 år sedan Emma lämnade Guds barn. Men såren från sekten har fortfarande inte läkt.
Jag har väldigt svårt för närhet och för sexuell kontakt idag.
Emma har pluggat film under en period. Men att leva ett vanligt liv, ha ett vanligt jobb, det klarar hon inte av. Hon har åkt in och ut på psykat flera gånger och upplever att hon inte fått det stöd från samhället som hon behöver.
Vad skulle du så behöva för stöd?
Jag skulle behöva vara på ett behandlingshem där det finns professionella människor som vet hur man behandlar människor som har gått igenom traumatiska händelser.
Och du har inte varit så på ett något sånt behandlingshem tidigare?
Jag var på ett behandlingshem, men det var inte rätt för mig.
För att?
För att det var bara psykodynamisk terapi. Och det funkar inte att gräva upp allting för mig och inte få något verktyg att hantera det. Det var alldeles för jobbigt. Det kom upp så himla mycket gegga. Och jag kunde inte hantera det överhuvudtaget. Så jag flydde.
Vad tror du skulle funka bättre för dig?
En behandling som man, där man både har psykodynamisk terapi och KBT-terapi.
Så en mix då?
En mix. Och också man både behandlar... när man behandlar... Går igenom det psykiska från grunden och sen gör upp en plan hur man ska hantera det idag. Liksom.
Relationen till mamma har varit stormig. Mycket bråk, både fysiska och verbala. Men idag har de bra kontakt.
Den är bra. Det ser bra ut. Vi har kontinuerlig kontakt med varandra. Vi har förlåtit varandra och gått vidare. Jag lägger ingen skuld på henne längre. Men jag har gjort det. Jag har bråkat mycket på henne. Jag har anklagat henne jättemycket.
Men idag så känner du inte så?
Nej.
För att?
För att jag har växt upp och mognat. Och känner att det var inte hennes fel.
Ja, idag så har vi faktiskt en väldigt bra relation och vi umgås, pratar och lagar mat och ser på film och så.
Hur kommer det sig att du vill så berätta den här historien?
För jag hoppas att att folk ska få mer förståelse för hur det är och ha varit med i en sekt. Och att det inte är barnens fel. Och att vi behöver hjälp och stöd och förståelse. Och därför vill jag berätta för att nå ut till folk. Och att kunna kanske, jag vet inte, jag kanske till och med kan vara ett stöd för någon annan.
Behöver du eller någon du känner hjälp att ta er ur en sekt? Surfa in på vår hemsida och klicka på det här avsnittet så hittar du mer information. Producent Gustav Asplund, tekniker Sandra Pettersson och jag heter Sigge Dabrowski.
Verkligheten görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3. P3. Sveriges Radio.